Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Varje gång jag kom hem så fick jag frågan, ska du börja plugga eller man ska skaffa ett riktigt jobb? Sluta leka, liksom, vad håller du på med här? Och jag insåg det ganska snabbt. Jag hade tanken under loppet i Peking när vi kom ut på sista varvet på löpningen. Nu har vi ett varv kvar. Vi är fem kvar i tävlingen. Jag har väldigt bra ben. Nu har du chans att faktiskt ändra någonting i ditt liv. Du har chans att göra någonting som kommer att spela väldigt, väldigt stor roll in på vad som händer sen.
Lisa Nordén, född den 24 november 1984 i Kristianstad, är triatleten som slog igenom stort och brett under OS i Peking 2012. Då hon tog silver slagen med bara 9 000 delar i en spurt som förvandlade triathlon till nära på en folksport i Sverige. Och Lisa gick från okänd till mycket känd. Hon fick Jerringpriset efter det där OS-silvret. Sen tidigare hade hon 2 VM-guld, 1 VM-silver och ett VM-brons. EM-medaljer och ett helt gäng SM-guld har hon också tagit genom åren när hon har tävlat lite mer i skymundan. En olympisk distans i triathlon innebär 1500 meter simning, 4 mil på cykel och 1 mils löpning. Hon tränar lika många timmar som vi andra sitter på jobbet varje vecka. Eller ja, inte riktigt, men nästan.
Född och uppvuxen i Kristianstad. Vi bodde på en liten gård i Stavesvad som ligger 2 mil norr om Kristianstad ungefär. Där det mesta kommer ihåg ett väldigt stort jordgubbsfält bredvid huset där man kunde få plocka hur mycket man ville från bonden som ägde huset och fältet där. Sen hade jag 2 år i Vietnam när jag var pytteliten, 1-2 år. Som jag inte kommer ihåg mycket av alls. Men som har följt med längre genom foton och berättelser. Och föräldrar som bägge två är ganska intresserade av Sydostasien. Och pappa som åker tillbaka med gärna mellanrum där. Mm. Som var tillbaka på semester ett par gånger. Men skolår och hela uppväxten fram till efter gymnasiet var i Kristianstad. Det som jag minns och kommer ihåg.
Hur var du i skolan då? Nu känner vi dig som idrottskvinna och uthållighetssportare. Hur var du när du var liten?
Ja, tävlingsmänniskan har alltid funnits med där. Från när man var liten och sprang och köpte mjölk och bad mamma ta tiden och bad att få låna hennes snabba löparskor där ner till Starbucks och köpa en liten mjölk. Till skolan som jag alltid tyckte var väldigt rolig från början. Man fick någonting att göra, man fick en uppgift, man fick kompisar. Och betyg, det var väl en höjdpunkt när de kom in i bilden efter låg- och mellanstadiet där. Och betygen blev ungefär lika viktiga för mig som resultaten på tävlingarna är idag. Så att det har alltid pluggats ganska mycket och varit ganska seriös i skolan. Och har väl levt med det med föräldrar som har menat på att det är mitt jobb, de sköter sitt jobb, det är viktigt. Det är en grundpelare för framtiden. Och jag har fått hjälp och stöttning i det jag behövt liksom, men också så här, hela tiden uppmuntrad att liksom, ta tag i styren och vara seriös med det.
Hur bra betyg hade du?
Jag tror jag gick ut 9 med MVG i alla ämnen utom träslöjd där det blev ett VG.
Oj då.
Och sen gick jag naturligt
misslyckas med någon,
jag
någon liten
tärgning. Det var en slipning där som inte var. Man skulle ha haft något sandpapper till och hållit på i 4 år till innan det var klart. Och vi skämtade lite om det häromdagen när vi stod och packade upp IKEA-möbler och skulle plugga sig grejer. Så för att det kanske inte riktigt mitt forte sådär. Det sitter i fortfarande där veget. Jag tror inte jag förtjänade så mycket mer om jag ska vara helt ärlig. Men jag tyckte det var roligt. Jag gillar lärandet i sig och trivts i skolan liksom. Och saknade nog det lite sen. Jag skulle alltid gått vidare och pluggat på universitetet och hade väl den där tanken att jag skulle tjäna mycket pengar och ha ett snyggt kontor och fina kläder och högklackat och mycket fönster sådär med ett skrivbord framför. Jag har levt mycket med en ensamstående mamma som inte haft så mycket pengar, så att jag visste det att kan jag plugga, få bra betyg och sen ett bra jobb, så är det lite nyckeln till ett liv med mer valmöjligheter och öppnar sig liksom nya saker där man sköter den biten ordentligt. Och sen blev det ju, gick det upp pipskogen med de planerna. Det är något helt annat istället.
Ja, det var inte lika med glamour och högklackat.
Nej.
Som du tänkte.
Kanske slutpunkten kanske är densamma egentligen, om man tänker nöjdhet i livet och att jag ville ha de där valmöjligheterna och inte vara så liksom bunden vid att inte ha så mycket pengar och inte kunna göra saker. Men vägen dit såg helt annorlunda ut än vi hade kanske tänkt. Tanken var Lunds universitet och studier och komma vidare den vägen. Och istället så blev det slitår inom en sport där jag under tiden också totalt ändrade inställning på det hela och insåg att det är nog viktigare än vad man gör med livet än vad man blir i livet. Och oavsett hur det hade gått med sporten där så var jag väldigt nöjd med att ha en livsstil som jag trivdes ofantligt bra med. Jag hade nog några av mina bästa år nere i Sydney där efter gymnasiet när jag jobbade och tränade med triathlon och sport och umgicks bara med människor som jag tyckte om och som höll på med samma sak. Och den här vardagskvaliteten liksom i livet, då kan man stå ut med att inte ha så mycket pengar eller tvätt bankkonto liksom. Det var värt så mycket mer.
Om vi backar tillbaka just till skolåren och dina höga betyg, hur viktigt har det varit för dig med bekräftelse på att du är bra?
Lite duktig flickasyndrom har nog alltid funnits med mig sådär från början. Mina föräldrar skildes när jag var, eller separerade när jag var 4-5, och skolan blev liksom min grej där, och där kunde få vara duktig och synas och höras. Och sen så var jag ganska duktig på sport tidigt, så det blir också en grej sådär liksom att Amelisa, hon är snabb på att springa, hon är duktig på fotboll och det var ett viktigt sådär, det, liksom, bekräftelse och få, ja, men jag är bra på det här liksom, så får man trygghet i det och folk uppskattar den liksom för kvaliteter som man själv är ganska nöjd med och kan stå för.
Men det var inte alls naturligt att du skulle börja med triathlon från början, eller hur såg det ut? Hur såg din idrottsbakgrund? Vad alltså hade du på med idrotter?
Jag började med hästar väldigt tidigt. Så när jag var 4 eller 5 var det, så åkte vi förbi någon sån liten hästgård. Så mamma, kan jag få börja rida? Och mamma då, som hade ridit väldigt mycket som ung, nappade direkt på det. Så det är klart att jag ska börja rida liksom, och såg att dels för henne att komma tillbaka in i hästvärlden och sen då att vi kunde göra någonting tillsammans. Så det är väl en kul hobby att ha sådär. Vi hade en hund och så åker man ut i stallet på eftermiddagarna. Vi var fodervärdar där. Jag hade en liten ponny och mamma hade en häst. Så vi började rida tillsammans väldigt mycket och spenderade otroliga mängder tid i stallet kring hästarna där. Och jag blev ganska duktig där och var precis som i skolan seriös med ridandet och ville bli bättre och började tävla och höll på med fälttävlan ganska seriöst ett tag och jobbade en sommar i Flyinge där under högstadiet. När jag sen fick rida väldigt, väldigt fina hästar och på en väldigt hög nivå. Mm.
Men då räckte det inte med bara att ha en häst och gå till stallet, utan då ville du, det var tävlingsmomentet du ville ha.
Ja, och det var det som också var, det var en källa för väldigt mycket glädje för mig med hästarna, men också mycket frustration. För varje gång du åker på tävling då, om du har en, jag fick en häst, en 3-åring och mamma när jag fyllde 16, som jag själv tog vidare liksom i inredning och la ner väldigt mycket tid och kraft på. Men när det kommer till tävling sen, och du möter en tjej i samma ålder som packar i ett släp med 8 hästar, som heter Gyllenstjärna eller någonting i efternamn. Så det är helt andra förutsättningar. Du slåss hela tiden mot vad det heter i efternamn och hur mycket pengar du har. För att öppna så mycket andra möjligheter än liksom din insats och det jobbet du lägger ner, det skattas inte lika högt på något vis. Så när jag fick chans att börja med triathlon där och ganska snabbt såg att ju mer jobb jag lägger in i sporten, så får jag direkt tillbaka ut det liksom i tävlingsresultat och bättre tider och bättre resultat i hela den biten. Då blir det så här skönt, men vänta lite nu här, det här är ju rättvist liksom i insats och vad jag får tillbaka. Hästarna var det var bara så här insats och väldigt lite tillbaka. Det gick ju bra någon gång ibland och sådär, jag var ganska duktig men hade aldrig chans, jag hade inte råd att åka ut heller på så här 3 dagars tävlingar och kajka runt med en häst runt i Sverige och Europa kostar ju massa pengar som det har aldrig funnits en chans att jag skulle kunna fixa det. Och när jag blev bra då på, jag vann ju JSM min första tävlingssäsong när jag var junior 2002 i triathlon, och då var det bara, ja men det var ju det här jag ville. Så att jag ville nog vinna mer i en sport än vad jag ville vinna liksom i häst, att det var tvungen att vara hästsporten. Jag höll på med hästar och då blev det liksom mitt verktyg till att kunna komma ut och tävla och få den tillfredsställelsen. Och när jag fick det fast liksom klockrent och så mycket bättre i triathlon, så blev det genast vägde mycket, mycket tyngre. Och, ja, men vänta lite här nu. Jag har hållit på med det här hur länge som helst. Och här är en sport som jag har en, nog en enorm utvecklingspotential. Jag tänker på hur fort jag kom på så pass kort tid. Och då valde jag den vägen istället. Just för att jag kunde vinna.
Ja, men att du kände också tydligt att det här är ju inte rättvist. Det här är inte under, vi har ju helt olika förutsättningar.
Ja.
På vilket sätt har det präglat dig, den tidiga insikten, just när det gäller inom hästsporten?
Ja, inte jättemycket egentligen, för att det hela tiden, alla måste ändå göra jobbet. Oavsett vad det är för bakgrund så är det samma jobb. Så att det är inte så att du jobbar mer eller att det är någon som åker snålskjuts. Utan när du är på tävling så ser vi alla där och vi är ganska lika. Men det finns ju ändå en sån här baslinje där förutsättningen är olika. För att vi har olika mycket material och olika mycket hjälpmedel på vägen. Och med triathlon, oavsett hur dyr din cykel är, så bygger det ändå i mångt och mycket på hur mycket du har i benen och hur mycket du kan trampa med och vad huvudet, om du kan ta lite mer smärta eller inte. Och det var så skönt när det blev så svart på vitt liksom, att, och det, sen kan du lägga till också att hästen en dålig dag eller inte riktigt vill så, här, så kan du åka hem och jättefrustrerande liksom, för du fick inte till dig så mycket saker som kan gå fel i triathlon, och det är ditt fel i så fall, du har inte tränat tillräckligt mycket. Det är klart att du kan få en punka, men sannolikheten att du får ut det där som du har i kroppen är mycket, mycket, mycket större inom triathlon än vad det är i hästvärlden. Och jag gillade det där, det var enkelt liksom, det var enkel matematik. Träna hårdare, vinn mer. Och det var liksom sådär, bara, ja, men det är så här det ska vara liksom i sport.
Du nämnde det med de som kom i 8 hästar. Vi ska komma tillbaka till dina ungdomsår, men jag också, eftersom du berättade tidigare, vi spelar in det här i Sundbyberg där vi har ätit lunch. Och ditt, du nu har flyttat utanför Stockholm och flyttat ihop med din kille. Och du berättade att ni ska nästan öppna cykelaffär.
Ja, vi har väl 12 cyklar i lägenheten just nu. Och det var väl en av anledningarna till att vi flyttade till en 3 istället för varsin liten 1. Det är mycket material just nu i den här sporten. Det kanske har vuxit lite väl mycket när det gäller antalet cyklar här. Så att vi får nog ha någon kvotering där på hur många cyklar man får i lägenheten, tror jag.
Men 12 ryms ju. 12 är okej.
Ja, liksom. Alltså, vi kan nog få plats med några till här om man är lite effektiv i planeringen. Men nu är det lite mer än vad det ska vara egentligen. Vi har lite extra cyklar inne som bara står här för några dagar.
Ja, och om vi ska vara ärliga då, cyklar till ett värde, ja, det är flera miljoner, eller?
Ja, där är det ju fina cyklar allihopa.
Jag ska knappt säga det nu.
Jag bor alltså inte i Sundbyberg.
Och när det här sen så finns inte cyklarna kvar.
Nej, det kommer vara helt tomt.
Ja, men okej. Men vi går tillbaka till då när du fick upp ögonen. Du lämnade hästsporten lite grann och började snabbt se att du hade lätt för att nå framgång i triathlon. Vilket år är vi inne på då? Då är vi
2002. Ja. Så det är precis gymnasiet där, efter gymnasiet. Mm. Då studenter 2003, så 2 år på gymnasiet.
Mm, du hade bra betyg även i gymnasiet, antar jag.
Ja, inte sådär mycket alla ämnen, men helt okej. Jag hade haft ganska mycket valmöjlighet sen för universitetet, hade jag. Så det var ganska nu av mina tuffaste år, tror jag. Man tänker aktivitet där i 2:an, 3:an. Framförallt 2:an när man pluggar väldigt mycket. Och jag red och jag hade börjat med triathlon och tränade ganska mycket på helger och kvällar. Cyklade till skolan. Så jag gick upp tidigt på morgonen så jag kunde plugga innan. Bygga upp i 5:30. Då hann man med att plugga lite fram till 8:00 när man cyklade till skolan. Och då var det, antingen tog man 2 bussar eller så cyklade man. Och det var oftast lite snabbare att cykla. Så trots vädret så var den liksom lilla tidsmarginalen man vann upp och cykla var värd ganska mycket. Så vet man, cyklade dit, cyklade hem och cyklade till stallet, vilket var 6 kilometer i andra riktningen. Kom hem, pluggade på kvällen. Ibland cyklade jag tillbaka in i stan och simtränade på kvällen och sen så tillbaka hem och sen så till skolan nästa dag. Men då var ju alla timmar på dygnet var fyllda av alltingen liksom hästarna, plugget eller annan träning då. När jag tittar tillbaka nu så vet jag 17 när jag fixade det där. Men just när man är inne i processen här så funkar det ändå oftast.
för då hade du helt klart inlett en seriös satsning 2002, alltså på nu är det triathlon som gäller.
Ja, alltså tittar man tillbaka nu, så om den är jätteseriös kan jag ju inte säga att den var, för att det var fortfarande med skola och med hästar. Men från att ha tränat någon gång på helgen så där, man springer med mamma lite på fältet eller går på någon friskispass, så blev det ändå lite organiserat. Jag simmade 2 gånger i veckan och jag cyklade något pass på kvällen och försökte få in lite mer träning på helgen och sådär, för att jag hade ändå någon åtanke att köra något. Och då pratade vi kanske motionslopp eller liksom någon Sverige-tävling så där, på väldigt låg nivå.
Kommer du ihåg hur det gick? Hur gick det i ditt första triathlon?
Ja, det var ju... Det var 2000, så det var mellan 9:an och 1:an på gymnasiet där. Och då var det ett motionslopp, 400 meter i poolen. Jag bröstsimmade mig igenom det här. Jag var näst sist uppe i vattnet. Och sen tror jag sprang väl upp mig där och blev 1:a i 15-16 års åldersklass där. Jag vann typ saker från Intersport. Och var ganska nöjd med det hela och tyckte det var en ganska fräck sport. Men det var ingenting sådär som var... Jag måste byta till triathlon, jag ska bli triatlet. Utan ja, det var väl kul, och det är inget man håller på. Men det fanns, jag visste inte ens vad en klubb på den tiden, utan det var sådana rolig grej som man gör, precis som att det fanns något crazy race som var tränglopp på A3. Man kunde så göra, testa olika saker. Sen gick det ett år och sen höll jag på det. Vi hade en sommarstuga nere vid kusten som var 2 mil, vilket är tävlingssträckan i ett motionslopp. Så jag cyklade dit och så började man ta tiden på sig själv sådär. Så jag brukar cykla lite fortare nästa gång och började springa lite mer med åtanke just på att jag kanske ska köra Åhus triathlon en gång till 2001. Och när jag gjorde det så sammanföll det med att min häst var skadad, så jag hade mer tid. Jag började gick med i triathlonklubben och började simträna lite, för jag kunde fortfarande inte kråla. Och jag insåg ju att det här är ett jätteproblem om jag skulle vilja tävla lite mer seriöst i triathlon, för man måste kunna simma frisim. Bröstsim i all ära, men det är inte så jättetidseffektivt om man ska ta sig från A till B. Så där inleddes väl lite mer seriöst, att jag började simträna 2 gånger i veckan och hade en simtränare som hjälpte mig lite med armtaget och få ihop någon slags frisimsteknik.
Men du hade ingen annan sport på vägen, så att du testade någonting annat?
Man sprang i skolan en gång, man hade brandkorsrundan på naturskolan och man hade någon så här friidrottstävling på mellanstadiet. Men jag hade aldrig på sådär organiserat eller i klubb förrän jag började liksom med triathlon där. Sen gick det väldigt fort, så 2002, hösten 2001 så gick jag med i klubben och 2002 så vann jag junior SM och även junior NM. Så det var ju sån här jättebra shit, liksom, vad hamnar jag? Landslagskläder och landslagsuppdrag, och det kändes jättestort då från att ha kajkat runt på liksom nationell nivå med hästarna där. Och där fick jag väl den här liksom inblicken. Det var hästens skador, det fanns frustration liksom på den sidan. Och så fick jag en ny sportserverare framför mig som erbjöd mig liksom andra möjligheter. Och jag blev bra väldigt fort. Jag började cykla liksom på våren 2002. Jag blev 6:a för junior SM-tempo i Eslöv där på våren. Och det var så här liksom bra, var roligt hela tiden. Och det gick bättre och bättre. Och så lätt att gå över till den världen istället.
Det ligger lite i sportens natur att ha ett tjockt pannben. Lisa Nordéns liv har inte direkt kantats av den glamour som man normalt tänker på när det gäller fotbolls- eller hockeyproffs. Tvärtom. Kringflackande med alla ägodelar i en kappsäck och inga korta veckoträningsläger, utan hela vistelser månadsvis i Davos, Australien eller Wales, då idrottarna inom träningsgruppen är hänvisade till varandra. Grenmässigt har Lisa tagit silver också i cykel-SM, och det tycker hon är ett dåligt betyg till svensk cykelsport.
Det får man nog säga faktiskt.
Ja.
Sen går det väl på nationell nivå att hålla ganska hög nivå i de olika 3 grenarna för mig. Men det är ju så, jag har ju 3 grenar att träna på. Och jämfört med någon som har en gren att träna 100% av tiden på, så är det väldigt, väldigt stora skillnader. Och man ska vara bättre om man håller på med en gren, eller om man måste kompromissa och ha 3 sporter som man ska få in i bilden. Vi har en väldigt hög nivå i svensk cykel, för vi har Emma Johansson som har tagit medalj på VM, men bredden är inte riktigt så djup som den kanske hade önskat att den skulle vara. Sen är det jättekul för mig att kunna få chans att komma in och ta medalj på ett mästerskap. Och jag hoppas även kunna försöka det på löpning något år här framöver, när löpningen kommer tillbaka.
Hör ni det, svenska löpare?
Men där har ju, jag har klagat lite på den bredden också här innan. Men efter att ha stått och kollat på tjejmilen i år här, så tycker jag det är jätteroligt att se vilken nivå vi har på svensk långdistanslöpning just nu. både finkampen och sen tjejmilen. Och det är många tjejer nu som börjar springa liksom på ganska bra tider.
Just på de distanserna, ja. Det var ju inte vad man hade förväntat eller trott kanske bara för ett eller två år sedan.
Jag har ju sprungit, jag har tagit pallplats på tjejmilen på 34-10 någonting tror jag det var ett år. Det ska man inte, som löpare så är inte det speciellt bra. Det är okej för en triatlet att springa på låga 34, men som löpare ska man ju absolut springa på 33 någonting. Och att då kunna gå in som triatlet liksom och ta pall där, inte riktigt okej. Okay. Tycker jag inte.
Nej. Spännande, vi kommer att följa det. när du drar igång med det.
Finkampen finns såklart som ett mål här framöver, att kunna komma med i laget något år.
Mm.
Jag hade med min tränare här, Darren, på DN-galan här under, det var samtidigt som Stockholmstävlingen i augusti här. Och då har de ju stort reklam för finkampen på sidorna av stadion. Så jag berättade för honom om det här och hur viktigt det var. Så bara, ah, men det är klart vi ska få dit där. Var det september? Ja, det fixar vi, det lugnt. Så att jag har lovord här från coachen, ska få lov att springa något år. Mm-hmm. Det gäller bara att kvala in dem en bra tid antar jag.
Ja. Ja, det ska ju till. Sen efter gymnasiet, när du började plocka liksom och såg att det blev landslagsuppdrag och så vidare. Och vad hände sen då efter 2002 där?
Ja, sen, eller det viktigaste där egentligen i fortsatta storyn om Lisa och hur jag hamnade här var att jag åkte till Australien 2003. Min mamma fick jobb i Sydney och för henne så var det lite som vårt sista stora äventyr tillsammans. Jag hade gått i gymnasiet och skulle flytta hemifrån och tagligen börja plugga. Då får man ett annat liv och man liksom bryter den här ganska fina resan vi haft tillsammans dit. Så då tänkte hon att men då åker vi ner och så gör vi ett rackabajsaräventyr här och liksom åker till Sydney. Hon kunde jobba och jag kunde bo hemma. Och där nere träffade jag väldigt, väldigt bra människor inom sporten som hjälpte mig väldigt mycket och satte, lärde mig väldigt mycket om sporten. Och både hur sporten fungerar och hur man ska träna och samtidigt hur man kan ha ett trevligt och ett bra liv runt omkring det här. Så att när man tittar tillbaka nu så är det ju, min tränare hade nog fnyst lite och tyckte att det är så här lite hobby-triatlet liksom. Det är mycket fika och det är mycket så här glassträning och man simmar på, det var ju Bondi Beach där nere och det var ocean swims tävlingar och långpass och lite drinkar på stranden efter. Alltså så här trevliga kombinationer som gjorde att det här är ju en sjukt trevlig sport. Och många människor som håller på med triathlon i Sydney är välutbildade, de jobbar och har bra karriärer och sen så då simmar de på morgonen och så sticker de till sitt jobb som oil traders på Commonwealth Bank på lunchen och sen så kommer de tillbaka och simmar igen på eftermiddagen och så att man fick ju lära känna väldigt mycket bra och roliga människor runt omkring det här. Och det var väl där jag gick ifrån det här lite duktig flicka-syndromet att jag måste liksom, jag måste bli bäst, jag måste tjäna mest, jag måste liksom, det här stressen liksom att uppnå saker i karriären till att, ja men vänta dit där. Det här är ju jättetrevligt, det är så här livet ska vara. Mm. Tänk om man skulle kunna bara försörja mig på att man kanske kan bli någon sån PT-tränare och hålla på liksom och jobba med någon idrottsbusiness liksom och ha det här livet som alltid 100% liksom, att man gör sin hobby till sin livsstil för och
där,
sitt jobb.
För där och då levde du på din mamma så att säga. Då hade du inte, du drog inte in några pengar på det utan
nej,
du,
precis. Jag bodde hemma gratis.
Hemma i Australien.
Och sen så jobbade jag då för min tränare, jobbade på någon cykelaffär som låg granne med ett fik. Så jag gick mellan jobba på fiket och jobba på cykelaffären. Och sen låg jag där och tjänade mina egna pengar fast jag bodde gratis då så jag kunde liksom, kostade mig inte så jättemycket att bo där.
Mm. Men då spirade tankarna där.
Ja, så det bytte väl lite liksom så här, ansats till livet och vad jag ville bli och ville göra. Samtidigt som hoppet föddes där, för då åkte jag ner och körde junior-VM 2003 på Nya Zeeland. Där blev 10. Och sen så körde jag U23-VM och blev 14 på det. Så det fanns ändå så här, men vänta, jag är inte så dålig på den här sporten ändå. Och då simmade jag ganska dåligt och det fanns mycket så här utvecklingspotential. Och så började spira, men det var ett OS då 2004 som vi lekte med tanken att kanske skulle kunna kvala in till det. Men då hade jag inte riktigt visat framfötterna, jag var inte tillräckligt bra egentligen. Och Sverige har ganska höga krav och de fick inte dit blåbär liksom för att vi inte har någon annan triatlet. Det var för att jag vunnit SM i Sverige, så var det inte gjutet så att det skulle få åka på OS. Så vi insåg det också att det kommer inte riktigt att gå. Jag kommer inte kunna prestera tillräckligt bra på stora tävlingar för att få en OS-biljett. Men det föddes ändå det där hoppet liksom. Jag satt och kollade på OS i Aten på TV då i Sverige under sommaren. Och tänk om man någon gång skulle kunna bli så bra att man får köra ett OS. Sen så fortsatte jag liksom jobba mig uppåt och framåt där då. Hela varje år gick det lite bättre. Jag kom in i ett Bundesliga-lag där jag fick be om att få en plats i första laget så här första året av 2004-2005. Och sen gjorde jag en karriär inom det här laget när jag liksom från på två år så blev jag stjärnan i laget. Och det körde fortfarande ganska dåligt så här i världscupsammanhang. Men då fick jag glänsa från och gläns på svenska tävlingar så kunde jag då få åka till Tyskland och köra bra Bundesliga och fick betalt.
Hur mycket betalt fick du?
Vad fick man då? Fick kanske en 400 euro per tävling så där. Och så fick jag bo gratis så jag fick hjälp med träningen. Jag fick hjälp med sponsorutrustning där. Det var genom den kontakten som jag sen blev Asics ambassadör och sponsor av Asics. För det hette Asics Team Vitten. Och man fick väldigt mycket så här bra hjälp på vägen i det här Bundesliga-teamet. Min mamma körde ner mig där. Vi hade en gammal Volvo 240 som vi packade full med cyklar och grejer. Och sen så åkte vi till Tyskland på motorvägen där maj månad. Ingen aning var jag åkte. Så hon lämnade mig där vid dörren liksom. Tysk coach och kom och mötte mig och bara, är jag någonstans? Hur kommer det här gå? Men det blev jättebra nog. En av anledningarna till att jag liksom kunde fortsätta och ge mig den här mellan, vad säger man, liksom en trappasats mellan nationell nivå i Sverige till den här liksom Europacup, världscup. För jag hade åkt ut direkt så det hade blivit lite för svårt, det hade blivit lite för tufft och kanske blivit så här lite för mosad och för långa avstånd. Men med Bundesliga där så var det ganska lagom. Det var några tjejerna som körde internationellt som kom och visade vad nivån var. Fast man vände med liksom och kunde fightas. Och sen så då går därifrån sen då på ett par år mognat in i världscupsammanhang och kunde komma ut där. Det blev klockrent.
Så där utanför en tysk dörr,
ja,
så började det bli liv i kappsäck på allvar kan man säga.
Området i Tyskland där, Vitten. Ja, jo, men det var nog... Australien var lite sådana mellanår, jag bodde hemma och det var ganska tryggt. Men där steg jag ju bort från den världen och det var ganska tydligt när mamma körde iväg med Volvo att nu är jag här själv, nu gäller det liksom att jag fixar det här.
Och det som skiljer, som jag har förstått i alla fall, som skiljer till exempel tre atleter som åker runt, så att ni åker och är borta så länge på varje destination att det handlar om månader på samma ställe. Hur funkar det egentligen och hur går det ihop?
Det är ju inte alla som gör det här heller, utan man kan ju välja ett annat upplägg också. Det är många som gör att man är mer hemmabaserad. Men på det viset jag kom in i den här vevan liksom, så började jag i Australien och jag insåg bra träningen var där nere. Och jag åkte tillbaka tre vintrar då för att fortsätta träna i Sydney. Insåg att det var lite för långt bort. Om man ändå är svensk och man har svenska rötter och familj och man vill komma hem någon gång ibland och skulle hända någonting så är man ju två långa, långa flighter iväg. Så jag letade efter andra möjligheter och fick då chans att åka till Swansea i Wales och träna med brittiska landslaget.
Som inte låter som världens bästa förhållanden vädermässigt i och för sig då?
Nej, men då, det är ändå träningssammanhanget som är viktigare kanske än de yttre. Det kan ju vara på värsta paradisön. Om du själv ser det värdelöst för träning, du måste ändå ha det här nätverket runt omkring dig. Och för oss är vi bundna vid bra pooltider och bra simtränare och bra sparring på cykel och löpning. Det är ganska svårt att hitta när allting finns på samma plats. Det hade nog byggt upp ett program genom landslaget då med väldigt, väldigt bra tjejer. Så jag fick fans åka dit och vara sparringpartner på cykeln. De i cykling höll en väldigt hög nivå. Men jag behövde hjälp dem med löpning och simning. Och då fick jag det väldigt bra genom det här programmet. Och det gjorde också att det utvecklades väldigt fort och blev väldigt mycket bättre. Det här var samtidigt som jag var i Tyskland och körde Bundesliga på sommaren. Och så tränade då Wales på vintrarna. Och inför, det var ett år kvar till OS 2007 på våren där, så hade det kanske gått lite för bra och jag blev lite för mycket en konkurrent då till de här tjejerna i landslaget och framförallt deras U23 tjejer då. Då har det ett år kvar till OS och det är mycket pengar som läggs på sporten och man vill skydda lite det man har inom varje land. Så då blev jag ombedd liksom att inte vara kvar på centret utan att det stängdes ner för utländska triathleter.
Och då var du för bra?
Ja, och då hade jag hade fått SOKs, kommit med deras topp- och talangprogram och jag hade lite funding och det fanns en lagd plan där mot OS i Peking. Och då var ju faktiskt ett hot liksom mot deras tjejer. De kan inte träna upp då en konkurrent liksom till sina egna landslagsmän där. Men det var nog egentligen det bästa som kunde hänt mig. För genom Chris Jones då, som var tränare i Wales, Swansea, så rekommenderade han mig att prata med Darren Smith, som då var en tränare med en ganska liten grupp som höll till i Davos i Schweiz, och tränade Kate Allen som hade vunnit OS i Aten. Så jag bara, det låter ju bra, en australiensisk tränare som tränar nyvarande guldmedaljörskan då, och ligger på läger i Schweiz. Det var klart jag kan åka dit. Så jag pratade med honom på telefon en gång, packade upp mitt hem i Swansea, mellanlandade hemma i Sverige, körde EM i Köpenhamn och sen åkte därifrån ner till Schweiz för att träffa den här Darren då, som jag hade blivit rekommenderad. Och sen vann jag i 23 VM då, på hösten där.
2007 var det. Precis. Alltså. Okej, okay. Ja, det var året innan.
Och vad Darren gjorde där som ingen annan hade gjort tidigare. Jag har naturligt i mig själv, så jag är stark, jag har tjockt pannben och jag har en väldigt bra motor. Men jag kommer ju varken från en sim, cykel eller löpbakgrund, så jag saknar väldigt, väldigt mycket teknik. Så han bröt ner och byggde upp väldigt mycket under 2 månader där och gjorde mig till en bättre löpare tekniskt sett. Bättre cyklist, kurvtagning, taktik, hela den biten. Och framförallt en bättre simmare. Så att genom att kunna ta mig igenom simningen bättre, cykla enklare för mig själv, så är det mycket, mycket mer löpning i bagaget. Och så sprang jag tekniskt sett bättre, jag hade tränat bättre, jag varit på hög höjd. Så det var många saker som klickade till där under en väldigt kort period. Och det var ju så otroligt... Från att ha varit en hästtjej som varit frustrerad med mina lokala tävlingar, så hade jag vunnit ett U23-VM. Så jag kommer ihåg att jag stod på pallen där uppe och måste se svenska flaggan hissas. Så mamma och morfar var där, och mamma var där, och pappa var där, och alla grät. Och jag sa, kom ihåg det här livet, för det kommer aldrig, aldrig hända igen. Bara liksom så här, du vet, man suger upp allting så här, bara tar in allting och så försöker frysa det här momentet i tiden. Liksom. För jag vet, det här kommer nog aldrig hända igen. Jag står på pallen på ett stort mästerskap. Och där föddes nu verkligen drömmen om att jag kanske kan bli bra på det här. Inte bara så här... bra i Sverige och själva ganska nöjd. Det kan bli riktigt, riktigt bra på den här sporten.
Men hur funkar det när man är ändå ganska ung, som du var, och ger sig ut på de här långa... Det är ju inte läger, utan det är ju vistelser månadsvis på olika ställen. I inte alls speciell glamorös tillvaro. Så hur funkar livet bortom idrotten?
För dels då så kommer jag från en tid i livet när jag bodde inte hemma. Jag hade lämnat, flyttat iväg från hemmet då när jag flyttade till Australien. Sen var jag till Wales, tävlat till Tyskland på sommaren. Alla mina kompisar gick i Fannsta, hade flyttat iväg och börjat plugga. Och när man kom hem så var det inte att komma hem längre. Mamma hade flyttat också, pappa hade flyttat. Det var liksom annat då när jag kom hem. Jag hade en tränare som erbjöd mig ett väldigt bra upplägg så där, med träning och träningskamrater. Och att åka ner då till Australien i 5 månader. Var liksom inte skrämmande, utan det var ganska tryggt. Och sen visste jag att ja, men då har vi, nu är vi 2007 och det här tanken på OS fanns fortfarande kvar. Och då gällde det att kunna visa fram fötterna 2008. Så det här valet att åka ner och lägga 5 månader i Australien, det var aldrig särskilt svårt. För jag visste att det här är det bästa jag kan göra för min träning och för mig själv. Jag kände tjejerna jag åkte ner med. Och, så just den biten, det var bara roligt. Liksom, och man är 23 bast, liksom, leva resväska och åka till Australien. Sure, I'm in. Men när vi väl kom dit sen, det är inte så att man bor på hotell och liksom har, man har inga pengar, ingen budget liksom sådär, utan det är verkligen att hitta billiga alternativ. Så hyrde vi ett litet hus med 3 sovrum, omöblerat. Så vi gick till sån här $1 shop och köpte bestick och tallrikar och plastglas hade vi jättelänge. Vi fick 2 gamla soffor av tränaren som började klia lite så här suspekt efter att vi satt på golvet egentligen. Så hade vi en tv vi hade köpt på loppmarknad. Sängen stod på golvet, samma madrass direkt i en hörna. Vi drog lott om master bedroom då, vi som skulle få ha det. Och sen så hade jag ett sängbord av en sportdryckslåda då i kartong väldigt länge.
Så egentligen kan man jämföra då med sådana som åker iväg på backpacking-resor. Ja. Förutom att ni tränade då 35 timmar i veckan.
Ja, då gick man ju upp. Vi började simma 5:30 på morgonen. Australien liksom, vi följer deras typer av rutiner. Och man...
Men det låter som att du hade inget liv förutom idrottslivet, utan det var så sammanflätat. Jag tänker bara om man skulle som saknat göra annat.
Ja, alltså, i och med att jag lämnat efter studenten direkt, så hade jag aldrig fått smak på det här att ha ett annat typ av liv eller bo på korridor eller vara student, utan jag hade blivit formad liksom av sporten väldigt tidigt där. Och när jag åkte ner, då hade jag fått min första topp 8 på en världscup också. Så jag hade den här OS-platsen var väldigt, väldigt nära. Och då var det, jag skiter i det andra just nu. Nu ska jag bara ta mig till Peking. Liksom, kan jag ta mig dit så kan jag fundera på resten sen. Och jag har sett också min utvecklingspotential och hur fort det gick. Liksom. Så det var bara all in för sporten där och då. Och sen resten av livet, liksom, eller det här, det vanliga, man saknade inte. Det var ju äventyr att vara ute på. Vi var i Australien, vi bodde 3 pers tillsammans i gruppen. Vad var vi? 4-5 stycken i träningsgruppen där. Jag hade vunnit U23-VM och från att ha varit ganska kass allihop, alltså på ett år så blev vi alla OS-kvalade för 3 olika länder där. Det var jag, Daniela Ryff och Caroline Murray från Kanada då. Så vi gjorde en sån här fantastisk resa tillsammans. Så då blir man ju ett gäng, man är ett kompisgäng där och så ser man ut och liksom cyklar, springer och simmar i Australien. Vad är det man ska sakna hemma liksom? Det var aldrig en tanke överhuvudtaget.
Men och så fortsatte det med de här resorna och du liksom, det tonade upp sig det hägrande målet.
Ja,
som sen...
för det var ju så på våren där efter den här Australienvistelsen, första världscupen gick i...
Men nu ska det våren...
Det är det våren 2008.
Ja, just det.
Ja. Så var jag på... Jag hade en världscup i Mullullabar som var en timmes liksom, bilresa upp från där vi hade tränat. När jag blev 3 efter Emma Snusel och Vanessa Fernandez som sen blir 1 och 2 på OS i Peking. Mina 2 största idoler i sporten. Står jag på pallerna på en världscup, första världscupen för året. I rankad då 3 i världen. Shit, liksom, vad händer? Då sprang jag på 34-40 på en väldigt backig bana som var väldigt varm. Och tränaren bara liksom stod och log från öra till öra, så jag var väldigt, väldigt nöjd. Och över till Nya Zeeland helgen efter och blev 2 på den världscupen. Och då ledde jag plötsligt världscupserien efter en 3:e och en 2:a plats. Och från att ha varit en väldigt medioker triatlet som har fyllt ut så här startlistorna, så plötsligt så var jag rankad 1:a i världen. Det var ett OS som kommer här lite längre fram. Vi åkte tillbaka till Rom. Då var det bara liksom, det är all in för det här. Nu är jag liksom väldigt nära dit jag vill komma. Ribban flyttades uppåt. Det var EM och nästa tävling där jag tog en bronsmedalj. Så på ett seniormästerskap hade jag fått en bronsmedalj på ett EM där. Så då fick jag det här facit. Det här vi pratade om, insats och resultat. Direkt hade jag fått. Jag åkte ner, jag tränade stenhårt och jag fick precis de resultaten och mycket, mycket mer än vad jag kanske hade förväntat mig. Så det var liksom ingen fråga där om tränarens metod och läger och typ av träning. Det var ju bara, jag köper precis det du säger till att jag ska göra. You tell me, I'll be there. Mm. Där hade vi träningsläger upp i Frankrike, hög höjd. Och sen så hade vi då ett OS i Peking som kom där på hösten.
Men då började prisprängarna ticka in lite grann då, tänker bara på
ja,
det här.
Ja, precis. Världscupen i Tietan är ganska bra betalt och sponsorerna började röra på sig lite grann. Och framförallt så fick jag den här känslan av att jag kan det här, jag är bra på det här. Och man fick bekräftelse ute på banan och folk började liksom säga, där kommer Lisa Norden, så här, hon är duktig liksom. Och trivdes väl som fisken i vattnet där under sommaren.
Det var ju också bekräftelse. Ja, du är bra på det här.
Och framförallt för mig själv liksom, vi jobbade ju stenhårt och det var väldigt mycket och väldigt hård träning och allt var noggrant med. Där är ni väldigt bra på det här, att lära en hur man ska bete sig som proffs liksom, allt från hur man vilar till vad man äter till liksom, när man får lov att gå på bio en eftermiddag och när det inte är ett bra alternativ att gå på bio en eftermiddag. Mm. Så jag har varit väldigt styrda, men att få det här bekräftelsen och sen facit liksom, att det blir ju bra. Jag som den här killen säger så blir jag jäkligt bra och det går väldigt fort. Så det fanns ju en 100% tillit där till att han vill mitt bästa och verkligen kan lära mig någonting.
Lisa visste och tänkte under den avslutande löpningen i samband med silverloppet i Peking-OS att hon var på väg att göra någonting stort och att hon hade chans att förändra sitt liv där och då. Det pratar vi om och vi lyssnade också på Radiosporten hur det lät när Bengt Skött refererade det historiska loppet. Vi pratade också om hur det är att hela tiden ha kroppen som arbetsredskap, att få ut allt. För en vanlig människa låter det hänsynslöst att gå igenom det Lisa och hennes träningskompisar gör under ledning av coachen Darren Smith. Inte bara alla träningstimmar utan också metoderna för att trimma motorn. Inför stora mästerskap mäter tjejerna kroppsfettet på flera olika ställen en gång i veckan. Den exakta fettprocenten tas fram och så blir det antingen en extra löprunda eller en bulle efteråt för att nå de uppsatta målen. Viktigast, så stark som möjligt förstås, men samtidigt så smal och lätt det bara går. Låter som en grogrund för ätstörningar i en redan kroppsfixerad bransch.
kroppen är en redskap, precis som mina cykelben eller min cykel eller mina paddlar i simningen är ett redskap. Och det är väldigt tydligt där att ju lättare du är, desto snabbare springer du. Och inför då ett stort mästerskap som ett OS i ett varmt land som Peking där, där det kommer krävas dels en väldigt snabb löptid mitt på dagen där det är väldigt fuktigt och väldigt varmt och ska vi väga så lite som möjligt. Och det hade vi också väldigt uppstyrt så här. Vi hade kontroller varje vecka på hur mycket vi vägde och man gjorde lite så här kripstest liksom för att se på olika ställen på kroppen och när man gick ner, om man gick ner i muskelmassa eller om det var fettmassa och på vilka delar av kroppen det kom. Så man hade full koll och liksom siffror på papper vad som hände med kroppen. Och jag som är siffrorna tycker det är ganska roligt också att se, jaha, nu har jag tagit så här 3 millimeter på vaderna fast axlarna är kvar någonstans. Jaha, okej. Och sen ser man nästa vecka vad som händer nästa vecka. Men det blir ju, det var ju, ni är ganska duktig tror jag på att separera kroppen som ett verktyg och kroppen som ett känslomässigt jag. Som man värderar då på andra sätt kanske. Och jag bodde tillsammans med en tjej där som vann i 23 VM året efter jag gjorde det. Och hon blev sjua på OS i Peking där. Så att vi tränade och åt och levde tillsammans hela den här sommaren. Och följde så att vi hade en optional run efter de här mätningarna då som var på en söndag morgon. Och det var väl oftast man sprang ut och sprang lite extra då den eftermiddagen där för att få ner siffrorna lite till nästa vecka. Så det var mycket som var tävling redan då. Allt från liksom hur mycket man vägde till vem som sprang snabbast, till vem som cyklade mest. Men vi blev ju också väldigt, väldigt bra. Och tränaren är duktig på det att då, han skriver åt skriven då inför OSet i Peking. Men sen har man då 2 år när det inte är så noggrant och han inte tar fram den här mätapparaten liksom, apparaten på 2 år. Utan det är mer då bygger man på teknik och på liksom andra saker inom sporten. Och är noggrann med det här att vi känner varandra väldigt bra och kan plocka upp tendenserna. Det är kanske någon som börjar glida med att det blir en störning och kanske en negativ påverkan på sporten och framförallt på dig som människa, för det är du som måste må bra för att kunna prestera ute på.
Ja, men bara för en utomstående när man hör att ni mäter fett på, alltså den metoden.
Det är en mardröm för många.
Ja,
liksom,
ja. Och det låter också som en grogrund för att där kan någonting, ja, ätstörningar, ja, skulle kunna uppstå, ja, väldigt lätt här.
Sen ska vi komma ihåg att i vår sport också så är det inte lättast som vinner. Det finns en del sport där man tänker långdistans löpning till exempel, och det kan bli väldigt, väldigt lätt och det kan bli sjukligt lätt och fortfarande prestera otroligt bra på tävlingsbanan. För oss, vi behöver mycket kraft på cykeln, det handlar om watt och styrka. Vi behöver också kunna simma snabbt. Och hur många sätt en riktigt simmar, det går liksom inte riktigt ihop hand i hand här, utan du måste ha en viss styrka och en viss kroppssammansättning för att kunna prestera bra på alla 3 sporter. Och det gör att det blir inte liksom en, det blir inte bara fixerat på att väga minst, utan det är hela tiden prestationen på träningspassen som är det viktigaste. Och det är den här konstiga kombinationen som gäller att man har ett sunt förhållningssätt till. Och hela tiden kommer ihåg att när man AIO är först att kunna prestera på passen, därefter liksom fokuserar man på återhämtning och nästa pass. Men i det här totala bilden så ska man ändå någonstans hitta den optimala vikten där man då kan prestera absolut bäst på tävling. Det är precis som en bil liksom, om du kan ha en lite lättare kaross eller liksom ta bort onödiga saker i bilen så går det lite fortare på samma motor. Mm. Så man kan få gratis tid genom att bara finslipa lite på kroppen. Så är det fantastiskt skönt på tävling, för det är lite mindre träning du behöver göra då rent fysiskt liksom för att komma dit.
Men du har aldrig haft ätstörningar eller haft tendenser till det?
Nej, alltså det beror på hur man, jag har aldrig haft en negativ ätstörning som påverkar mig själv som person. Men sen har jag varit väldigt fokuserad och väldigt noggrann med vad jag äter under perioder då. Men också att jag kan lägga det åt sidan under andra perioder när det inte är lika viktigt. Och jag har alltid behållit, tror jag, ett sunt förhållningssätt till mat. Att det är gott med mat och jag tycker det är roligt med mat. Jag kan spendera timmar ute och träna och tänka på om man ska laga till mat när man kommer hem. Liksom. Sen ofta är man så hungrig och trött att det blir liksom flingor med en banan eller någonting. Men maten är ändå en väldigt viktig del av vad vi gör för att man ska må bra som människa. Det är socialt och det, liksom, det fyller många sammanhang förutom bara att vara liksom, bensin till en kropp som tränar hårt. Mm.
Jag noterade att vi åt lunch här innan vi började spela in och det var strömming med potatismos, men du tog inte potatismos.
Nej. Så att jag är som sagt noggrann med vad jag äter. Vi har gjort väldigt mycket mätningar också, de här på SOK och SOKs dietista Linda Backman, på hur mitt blodsocker fungerar, vad som händer när jag äter olika saker, vad som händer när jag tränar, och för att optimera då. Så jag är väldigt noggrann med när jag äter snabba kolhydrater, vilket jag gör under hårda träningspass. Fast inte sådär liksom, 2 timmar efter eller 2 timmar innan eller liksom vanligt, utan då försöker jag hålla åt rotfrukter istället då, med strömmingen och lite mörkt bröd. Så att det finns, det är ju en del av livet alltid. Och när jag var i Australien här med den första året, då var det mycket mer svart på vitt. Liksom. Då var det stenhårt följa liksom, schemat, och sen så när vi hade off-season så var det liksom brownies och soffa och chips och hela den biten. För det kändes som att shit, jag har försakat så mycket under den här tiden. Liksom, nu måste jag få gå all in på andra sidan. Nu har jag nog mycket mer så här balanserad, att jag vet när jag mår bra. Jag mår inte bra om jag inte tränar på 3-4 veckor till exempel. Då kunde jag bara helt skita i träna på 3 veckor och sen så plocka upp det igen när jag kom ner till Australien på hösten. Men nu har jag mycket mer så här, tycker det är roligt att träna. Jag mår bättre om jag tränar. Jag mår bättre om jag äter bra mat. Och jag börjar lära känna mig mer hur jag fungerar liksom som människa i förhållande till träning och sport och välmående också.
Mm. Ja, men du är ju lite äldre nu. Du har fyllt 30.
Nej, jag fyllde 30 i höstar.
Du fyllde senare i höst, ja. Och har för första gången också packat upp den här kappsäcken. Nej, det har du inte. Du köpte lägenhet, men nu så har du flyttat ihop. Och nu så är det liksom
mer. Så jag har varit en process på. Jag köpte lägenhet i januari 2013 där, för att jag insåg det att nu har jag kört mitt OS, jag har tagit min medalj, jag har vunnit VM. Jag är 28 år och jag har ingenstans som jag kallar hemma. Jag måste få, liksom, få packa upp och få fönsterkuvert och gardiner och någonstans man kan komma tillbaka till sådär. Jag saknade det hemma i Sverige, liksom, att ha en vänskapskrets och liksom en trygg plats. För det är ändå så att det finns ju en möjlighet att inte ligga på läger hela tiden, utan kan jag bygga upp en bra bas hemma i Sverige där jag kan träna bra mellan läger, så kan det ju byta ut lite av den här långa lägerverksamheten, så att man kanske är borta 3-4 veckor istället, kommer hem en längre period och sen så åker man bort igen. Så jag hade ett mål där 2013 att hitta en bra simgrupp och simtränare och hitta bra löpsällskap och att kunna skapa den här miljön när jag kan komma hem till Sverige och trivas och må bra och ändå kunna träna bra i den sporten jag håller på med. Och det får man ju säga också att i och med triathlon har vuxit ganska mycket från när jag lämnade då 2003 till när jag kom tillbaka 2012, så fanns det helt andra förutsättningar då jämfört med att bo i Kristianstad eller Hör i Skåne, flytta till Stockholm och den här triathlon-crazen som hade inletts där. Så fanns det väldigt mycket möjligheter för mig att kunna skapa en bra miljö. Och det blev väldigt, väldigt bra väldigt fort. Och sen så då får bli vuxen liksom och få skapa sig ett hem. Och nu har vi liksom har gått från en liten etta som var mer som en studentlägenhet till en trea där vi har liksom plats och ännu mer fönsterkuvert och ännu mer de här bitarna liksom. Anna hade frågat mig om sporten och framtiden innan OS 2012 där. Då hade de varit ganska frustrerad. Jag skulle liksom fylla 30 snart. Jag bodde ingenstans, bodde i kappsäck. Hade kommit tillbaka till Sverige så hade jag, liksom, jag hade 2 VM-medaljer med mig, ett silver och ett brons. Men i en sport som ingen riktigt bryr sig om. Så, där. Så att jag hade nu känt mig väldigt frustrerad. Och vad håller jag på med? Jag slösar bort mitt liv här. Liksom, någonstans så måste jag bli på riktigt. Så där. Varje gång jag kom hem så fick jag frågan, när ska du börja plugga eller när ska skaffa ett riktigt jobb? Sluta leka, liksom, vad håller du på med här? Och jag insåg det ganska snabbt. Jag hade tanken under loppet i Peking när vi kom ut på sista varvet på löpningen. Nu har vi 1 varv kvar. Vi är 5 kvar i tävlingen. Jag har väldigt bra ben. Nu har du chans att faktiskt ändra någonting i ditt liv. Du har chans att göra någonting som kommer att spela väldigt, väldigt stor roll in på vad som händer sen.
Men han du tänker det under loppet, ja, att nu jag måste säga, är jag på väg att göra någonting.
Skärper i dig. Ja. För nu har du en möjlighet här som du kanske aldrig, aldrig kommer få igen. Visst finns det fler OS, men att just man kunna ta sig igenom, det är så mycket som kan hända i ett lopp, att kunna sätta sig i den positionen igen. Just då liksom, det kan man inte räkna med, det finns liksom inte på pappret, utan det är nu eller aldrig. Och man liksom får ändå den här flashbacken med antalet timmar av träning och den liksom insatsen som ligger bakom, så att nu tar du den här chansen, nu gör du någonting av det. Det finns inget annat alternativ.
Ja, Lisa Nordén ligger trea för tillfället. Nu är det en ren spurt om medaljerna. Spirig längst fram. Nordén just nu på silverplats. Till höger om Spirig. Den får ge sig. Det kommer att bli guld eller silver. Lisa Nordén, kom igen! Det handlar om svensk guld. Finns de möjligheterna? Nordén mot Spirig. Nordén på höger sida. Spirig tar det! Vilken jättedramatik! Nordén silver!
När jag gick i mål där liksom var den här glädjen, oavsett, vi visste ju inte platserna där om du vet, och vi stod delade liksom uppe på den här måltavlan där uppe. Då visste jag att nu har gjort någonting ganska speciellt här. Och den här glädjen och euforin som finns i liksom, man ser läktaren och familjer som står och gråter på läktaren och flaggorna och bara, vad har jag gjort för någonting? Och sen så gick jag ju runt där, jag var kvar en vecka till i London, stannade och kollade på killarnas tävling och jag åkte runt till någon lite olika sådana här events och träffa sponsorer och svenska ambassaden i London och man träffar folk på tunnelbanan som kände igen en och jag hade en kompisar som satt och pratade liksom samtidigt som vi stod på tunnelbanan så angående OS och de mest spännande loppen som hade hänt. Och då har han sagt, ja jag tyckte ju 100 meter så var bra men damernas triathlon var det absolut bästa liksom, det kommer jag aldrig glömma. Och då visste han liksom inte vem jag var eller vad jag hade för connection där. Så det var så roligt att kunna ha nått och påverkat så många hela tiden för den här feedbacken. Liksom att gud vad roligt det var, vad spännande det var och jag kommer aldrig glömma det här loppet.
Men grym närvaro, just tycker jag att du visste det innan att det här kan ändra mitt liv.
Jag insåg väl det någonstans liksom, att det här är något alldeles extra. Sen insåg jag nog inte till fullo. För då fortsatte jag, sen åkte jag hem till Sverige och körde ett SM i Jönköping som var helt fantastiskt också. En liten SM-tävling. Normalt sett i Sverige är det ganska små tillställningar. Där hade nog hela stan kommit ut och kantade kanalerna inför simstarten. Och när jag kom ut på motorn så fick jag stående ovation. Det var såhär gåshud på hela kroppen. Och liksom det här, att kunna nå så många människor och fått dem att komma ut för att kolla på tävlingen. Så jag var jättetaggad där, för då visste jag att nu har jag ett en VM-series tävling i Stockholm om 2 veckor. Jag kommer komma som olympisk silvermedaljör in i tävlingen. Jag är nog den bästa formen jag har varit på väldigt, väldigt länge. Många kommer vara ganska trött efter OS. Jag har guldchans att göra någonting ganska speciellt här. Så vi åkte upp på läger i Falun och jag tränade. Jag hade lite känning i knät och det var inte 100% på något vis. Och jag hade en sån här blandning med att vara väldigt nöjd med vad jag hade gjort fast ändå sugen på att liksom Tänk om det kunde bli riktigt bra. Jag hade ett pass på banan uppe i Falun på tisdagen tror jag innan vi åkte ner till tävlingen. Jag sprang mitt livs snabbaste kilometer där. Kom in på 2.57 i ett pass som inte var så där jättehårt liksom. Man bara springer på känsla. Så bara, men jag är nog bra löpform. Alltså, jag har nog aldrig sprungit så här fort innan. Och sen så då få komma in på tävling och se den publikstödet som hade kommit ut. Och det var en fantastisk eftermiddag. Det var soligt. Och jag bara visste att jag ska vinna det här. Men tillbaka till hela storyna så åkte jag iväg sen. Jag fortsatte tävla, vi åkte till Japan. Vi var på läger på Hawaii, på Kona 2 veckor. Sen så åkte vi till Nya Zeeland. Så var det VM och sen så åkte jag på semester till Bahamas. Och sen kom jag hem och då var det nog november 2012. Och då insåg jag egentligen vad som hade hänt i loppet i augusti där. Men inte förrän då. För jag hade någonstans tänkt att det skulle vara lite likadant som de andra VM-tävlen. Man får en klapp, en ryggdyng sådär. Bra jobbat liksom. Fast nu går vi vidare här. Det är glömt, det är gammalt. Men då insåg jag vilken skillnad det var på ett OS jämfört med ett vanligt VM. Och hur många som hade sett det här loppet. Hur många som hade blivit någonstans liksom rörda och gått in och delat den här stunden med mig. För det är jag hade en stund i London som är bara min under loppet. Så när jag kom hem så fick jag dela den här med så många som berättade. Jag stod höll på att dammsuga där bakom soffan liksom. Och sen så såg vi när ni började springa där och vi släppte och så kom gubben min in och det var någon som hade varit magsjuk som gått ut och spytt liksom halva löploppet och kommit tillbaka. Jag får så många berättelser vad folk har gjort under loppet så jag får dela liksom den här stunden med så många, många fler som har blivit tagna och bara släppt allt annat. Och det är väldigt, väldigt speciellt. Och det är allt från Elin 8 år till liksom mormor Elsa som har träffat på stan med en liten hund under armen så här, som har sett det här loppet och varit engagerade och tyckte det har varit häftigt.
Blev förändringen av ditt liv, blev den som du trodde då efter OS-silvret?
Nej, det blev nog mer förändrat än vad jag trodde då. Och det här hur, vad folk säger, folkkär liksom, men den här kärleken som jag fick när jag kom hem. Trots att jag inte vann Gärningpriset var helt fantastiskt att så många har liksom valt att engagera sig och lyfta på telefonen och ringa in och rösta. Det har varit en ganska svår process. Jag har alltid velat bli omtyckt. Jag har varit duktig flicka liksom. Plötsligt så fick man den här, jag vet inte om man kan bli mer bekräftad än att få gärningpriset liksom, för något man gör inom en idrott.
Och som inte är en jättestor idrott.
Nej, precis, en ganska liten idrott. Nu är jag nöjd liksom. Fast jag är nöjd på ett karriärsmässigt sätt med vad jag uppnått med idrotten. Fast jag är inte klar med idrotten, för jag vill ha mer att uppnå än själva sporten. Men det är mer min egen grej liksom, än vad det är den här bekräftelsegrejen på något vis.
Har du tjänat så där mycket pengar nu då, som du drömde om när du var liten?
Jag har kommit mycket, mycket längre. Och då pratar vi inte pengar, utan liksom i den här... vad man vill uppnå i livet liksom. Så jag har kommit mycket, mycket längre än vad någonsin hade vågat hoppats på, tror jag. Där jag lyckats att få mitt liv och min hobby till mitt jobb och göra det framgångsrikt. Det måste vara den optimala lösningen liksom.
Men är du ekonomiskt oberoende, eller vad gav silvermedaljen?
Ja, det ändrade ganska mycket, för att jag fick innan OS, jag hade pratat lite med min tränare och dåvarande agent liksom, att kanske flytta över till USA, för att det var lättare att få sponsorer där. Man kan köra liksom lättare tävlingar där man tjänar mer prispengar, att man blir liksom mer så triathlon fokuserad, triathlon märken, och liksom försöka få in lite mer pengar. För det har ju aldrig varit mycket pengar liksom i sporten, och det är klart att om du vinner den totala VM-serien och presterar bra, så kan du dra in lite kulor. Fast det är väldigt, väldigt svårt, och det är väldigt få förunnat.
Hur mycket handlar det om så att säga?
Om vinst i en enskild VM-serie ger $20,000. Och totalt sett så ligger den totala världscupen nu på 40 000 kanske, tror jag. Så att det blir en del pengar om du är på pallen på de flesta tävlingarna, vilket du måste vara om du ska kunna vinna totalen. Så, där, så att då rullar kulorna på. Sen har jag vunnit... har vi haft väldigt tur och flit också, vunnit såna här välbetalda tävlingar. Det finns en tävling i Des Moines, Iowa, när jag drog hem $155,000 på ett bräde. Där man är 2 år på raken, och sen så var det en tävling i Dallas, det var 60 000. Så det finns såna enskilda liksom, pengakassor där man kan åka. Liksom, och kör man bra så har man ju tur och kom hem. Men det var ju fortfarande så här osäkert, och det fanns väldigt lite intresse från aktörer i Sverige. För att det är ingen som visste om jag var i Sverige. Men det var det som ändrades med OS-guldet, att jag kunde liksom slapp det här att fortsätta ligga ute och basera mina sponsorer på enbart sportsponsorer som har med mina produkter att göra. Och jag kunde hitta ett annat intresse som inte sport liksom, som har mer... Även om jag inte presterat så mycket de sista 2 åren, så kanske det är inte lika, det är inte det som är intressant, utan det är liksom mig själv som varumärke i Sverige som är intressant, och kunna liksom den här hela storyn med OS och därefter, och kunna nå ut till en väldigt bred mängd människor istället för bara löpskor eller en våtdräkt liksom, så här, som är en ganska tight marknad. Och det känns jätteskönt liksom att kunna vara i Sverige och ha det här som bas, och vara ekonomiskt oberoende liksom på mitt yrke som är min sport i Sverige. Det är mycket, mycket mer än vad jag någonstans hade vågat hoppas, tror jag, att det skulle kunna komma.
Träningen sliter på kroppen. Hon drogs med skador både före och efter Peking OS, och nu går hon en kamp mot klockan för att komma tillbaka efter en fotskada som ödelagt nästan hela den gångna säsongen. Men som hon själv konstaterar, elitidrott har ingenting med välmående att göra.
Lite kniven på strypen är det nu, för eftersom jag inte har tävlat i VM-serien här på snart 2 år. Jag gjorde 2 stycken tävlingar i år. En 20:e plats och en 54:e plats eller någonting, tror jag att det var. Och det fick jag inte så jättemycket poäng på. Och jag måste få upp min ranking så att jag kan få starta på VM-serien. Och när jag börjar prestera bra på VM-serien, det är också då som jag samlar poäng så att jag kan kvala in till OS i Rio. Och det är dit jag vill. Så att nästa år är ganska viktigt här, att jag måste komma ut och prestera på tävlingen. Jag måste få ihop den här kroppen igen så att det fungerar för mig. För jag vet ju det, att jag har ju kapaciteten och jag har ett huvud som vill dit. Men jag måste bara få kroppen liksom tillräckligt stark och komma ur den här skadespiralen så att jag kan göra det jag vill på träning. För när jag kan träna som jag vill så kan jag också tävla väldigt bra. Men man kan inte hoppa över liksom den här grundträningen som jag nu behöver, framförallt på löpningen.
Men hur svårt är det att hålla motivationen uppe då?
Ja, det är lite så här berg-dalbana får man ju säga. Motivationen finns där, men jag har fått några käftsmällar här från kroppen. Och för varje gång så blir det svårare och svårare liksom, att ah, men då simmar och cyklar vi mer, det är inga problem, jag fixar det här. För visst, det är ju roligt att få möjlighet att kunna utveckla sin simning och cykling mer, vilket oftast har hänt i de här skadeperioderna. Men någonstans så måste jag kunna få börja tävla igen och tävla, inte så hitta på att jag cyklar cykelkross eller nu tävlar i det, utan jag vill tävla triathlon på hög nivå. Det är lite jag vill tillbaka till. Och kommer jag inte dit snart, det ser inne tiden ut, och sen så börjar det bli väldigt tråkigt liksom, att jag kan inte träna på heltid, jag måste ju någonstans ut och tävla både för mig själv och mina sponsorer liksom. Så att nu börjar det liksom bli lite tunt här på både tålamodet och motivationen finns ju där väldigt, väldigt mycket, så att det är mer att jag måste tygla den så att jag inte blir för frustrerad, utan ha lite is i magen och våga vara kall och våga ge kroppen lite tid också. För jag vet ju nu att, men både, jag var tränad i somras med Darren och hans tjejer, där Jody vann samhällsspelaren, och jag har cyklat och simmat med de här tjejerna och vet ju var nivån ligger. Och vet att jag var väldigt, väldigt nära där innan foten gick sönder i augusti. Så att bara det kan räcka lite karamell och suga på liksom, att jag vet att jag har kapaciteten. Jag måste bara få lite mer tid innan jag kan få ut det på tävlingen.
Men med tanke på förutsättningarna som är nu då, finns det någon liten del av dig som tänker att nej, men OS kan bli svårt 2016?
Egentligen inte. Det är ganska självklart att det ska dit liksom. Och det var också helt okej 2013. Det var ett sabbatsår för mig. Sen ville jag nog lite mer med det sabbatsåret än jag skulle velat för mitt eget bästa. Jag tror att som år var det den bästa investeringen jag kunde gjort för mig själv. Hade jag fortsatt med Darren i samma stil, jag hade nog blivit ännu mer skadad. Och sen så hade jag varit ganska utbränd efter. Jag hade inte klarat en 4-årsperiod till. 4 år är en väldigt lång tid. Och det är viktigt att man är på topp år 3 och 4 och inte 1 och 2. Så att det kan också vara en sån här, ett gyllene tillfälle liksom, att verkligen kunna bygga in och komma in som lite dark horse, och inte komma med alla förväntningar från nästan och tjejerna i sporten, utan man är lite bortglömd och får jobba på lite i skymundan sådär.
Din sambo är ju också mountainbike-cyklist, mm, så han har förståelse för det här extrema livet. Men hinner du ha någon fritid? Vad går du på bio?
Han cyklar på så här, nationell nivå, svensk mästare också. Så att vi bägge två håller väl på. Han är den som tävlar mest just nu av oss. Jag vill den som är mer hemma då. Reser lite mindre och tävlar lite mindre. Och just nu så är det mycket perfekt med lägenheten, och det ska skrivas hyllor och fixas och stå och borra det här. Grannarna håller på att mörda oss nu tror jag, när vi borrar vid 9-10 på kvällarna här. Men vi är ganska duktiga också på att kunna ta en break och göra andra saker.
Vad lyssnar du på för musik?
Just nu är det mest Kalle som blandar dig. Lyssnar på Spotify. Under sommaren nu så är det inte så mycket. Det känns så tungt att gå in och sätta sig i en biolokal liksom. Vi har haft sådana fina sommarkvällar när man åker ner och äter, liksom sitter någonstans med lite utsikt eller går en promenad. Just det, fyra dagarna går. Dels med cykel liksom, tar ju tid samman ute om man åker och fika liksom, på ett cykelpass där som avslutning och kommer hem. Och, jag vet inte vad vi gör annars. Man träffar kompisar och man åker ut och man fikar lite. Jag tycker det är bara så skönt att vara hemma också och inte liksom, bara få lov att typ sitta på balkongen och läsa tidningen ibland, eller det är så här lite semester och vila för mig, för annars man åker väldigt mycket och man har ju aktiviteter liksom som går 24/7, så det är lite rätt kanske inte fylla allting heller,
till skillnad mot oss andra. Du har ingenting för
nej, precis, så det var så skönt liksom att inte ha fullplanerade dagar, och har man en eftermiddag liksom, om vi åker in till stan liksom, så går vi och fika någonstans och tittar någon affär. Och
du vet ju vad du gör nu och du vet vart du strävar så att säga mot OS i Rio. Men vad gör du om 15 år?
Det är en väldigt bra fråga. Någonstans så tror jag att, eller hittills har det blivit väldigt naturligt sådär. Att det ena avlöst det andra, och det har alltid funnits möjligheter liksom till att ta nästa steg vidare. Eller bra val där. Så att jag hoppas att den dagen som jag ska lägga skorna på hyllan, att det finns många val och möjligheter där jag kan ta vid då liksom efter sporten. Men någonstans hoppas jag kunna använda mina erfarenheter och kunskaper i sporten och kontakter och till att göra något vettigt med det och mina andra kompetenser då. Ja, något bra paket. Jag tror inte jag kommer handla vid ett skrivbord 8-5.
Men hur kräkade skor och tjänar mycket pengar?
Nej, tyvärr, jag får handla med hur kräkade skor någon annanstans. Men,
eller jag tjänar mycket pengar?
Ja, det kan man alltid göra, det är trevligt. Men framförallt att få jobba med någonting som jag är intresserad och driven av. Och vi jobbar ju perfekt, får man säga, lite grann i triathlon sådär. Och alla sporter, att man har någon tävling man jobbar mot, man har delmål och jag måste nog implementera liknande arbetssätt då i arbetslivet. Inte det här liksom att varje dag är den andra lik liksom, utan det måste vara något perfekt och något roligt och lite press liksom även från den delen, så att det ger något tillbaka, tror jag.
Ja, 15 år är lång tid i och för sig. Det är många år kvar tills dess.
Kanske jag sitter på någon strand i Spanien eller någonting. Läser bok. Har ett litet café.
Du har många vilotimmar så att säga att ta igen.
Jag tror det.
Så du kan precis börja ganska snart. Kanske bara 10 år redan.
Förtidspensionären är 38.
Men vad bra. Men då avslutar vi här. Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Och så skiljs vi åt på lunchrestaurangen i Sundbyberg. Lisa Nordén lite stressad på väg till dagens andra träningspass. Så var det med det. Podden går vidare och ni har ju hittat och lyssnat på den här och vet att den finns på iTunes, Acast och tv4.se/sport. Maila gärna mig med tankar om podden, förslag på gäster eller feedback. maud.bernhagen@tv4.se. Vi hörs igen om en vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.